Artikel 3, reportage. Slussen, då och nu. I snart 10 år har Slussenbygget pågått och planen är att hela projektet ska vara klart 2027, alltså om 3 år. Så man kan nästan säga att projektet är på upploppet i detta långa maratonprojekt. I en serie delar ska reporter Peter Gropman berätta om Slussen då, nu och sen. Och vi börjar med en historisk tillbakablick från medeltiden fram till 2019. Och det har faktiskt funnits någon form av sluss mellan Södermalm och Gamla stan i flera 100 år.
När ska man egentligen börja när man ska berätta om Slussen i Stockholm? Den är både omdebatterad och vida känd och en central knutpunkt för oss som rör oss i stan. Vi kan börja historien redan på medeltiden faktiskt. En redan då viktig plats som förband Mälaren med Östersjön. Eller på drottning Kristinas tid, då Katarinaslussen byggdes av holländare mellan 1637 och 1642. Nära 6 meter bred och 1,5 meter djup. Och sen hoppar vi fram till Kristoffer Polhems sluss. Det bygget kom igång 1744. Nu blev slussen både djupare, bredare och längre. Vi snabbspolar historien igen. Fram på 1800-talet hade slussen blivit för liten. Den behövde bland annat bli djupare för att fixa tegeltransporter från Mälardalens alla tegelbruk in till stan. Staden utlyste nu en tävling, men ingen kom in med bidrag. Arbetet gick istället till ingenjören Nils Eriksson. Den 28 november 1850 invigdes den nya slussen av självaste Oscar den första med familj. Mot slutet av 1800-talet var problemen många vid slussen. Ökad trafik på vattnet och ständiga broöppningar ledde till stora trafikproblem. Flera förslag lades fram och diverse bråk drog igång. Fram på 1930-talet sägs det att trafikanter fick stå i kö i timmar när broarna skulle öppnas. Slusseländet eller slusseneländet etablerades som begrepp. 1931 kom beslutet från fullmäktige. Nils Erikssons sluss revs och Karl Johans slussen var född. 1935 var det återigen pompa och ståt kring trafikplatsen. Den 15 oktober 1935 invigdes slussen av Gustav den femte. Denna variant av sluss kallades också klöverbladslussen. Om man tittar från ovan så såg bilvägarnas av- och påfarter ut som ett klöverblad. Men säg den sluss som varar för evigt. Redan på 1950-talet började Karl Johans slussen visa på brister. Bland annat i grundläggningen och betongen började vittra sönder. Och när man gjorde en informationsfilm om högertrafikomläggningen 1967 med fokus på slussen, ja, då fick trafiksnurran sig en törn.
Det här är utsikten över slussen i Stockholm. Detta gamla och komplicerade trafiksystem mellan Gamla stan och söder.
Vi hoppar i tiden igen och hamnar fram på 2000-talet. Slussen är nu i mycket dåligt skick. 2003 till exempel tog man bort 5 ton betong för att inte skada människor eller fordon. 2005 stängdes delar av slussen av för tung trafik på grund av rasrisk. Betongen var inte saltvattenbeständig och på vissa håll var sättningarna på upp till 25 cm. 2010 hade man hela 178 stycken allvarliga konstruktionsskador och för att hålla slussen säker så låg staden cirka 10 miljoner kronor per år i underhållningskostnader. Ingen kan ju ha missat debatten inför beslutet om nya slussenbygget. Och för att inte tråka ut det med diverse turer i politiken så hoppar vi fram i tiden igen. Och 2016 lät det så här när Matilda Ivarsson Kilberg intervjuade slussens talesperson Eva Rosman.
Hur gick det att riva den?
Ja, det gick bra får man väl säga, men det var betydligt mer komplicerat än vad man hade tänkt sig. Allting var ju tvunget att sågas ner i små bitar och sorteras på plats och transporteras bort.
Ja, här pratar man om Kolingsborg, en rund byggnad i mitten av gamla trafiksnurran som revs.
Vi var ju måna om att det inte skulle störa allt för mycket, att det inte skulle damma allt för mycket. Men framförallt så var det tvunget att vara på ett säkert sätt, att inte trafiken som gick under Kolingsborg skulle påverkas. Att det inte blev större skada, att inte golvet sprack eller någonting sånt.
Men gick det som planerat tidsmässigt och sådär?
Ja, jo, vi hann klart i tid. Men på slutet så fick man jobba lite mer än vad det var tänkt för att hinna med. För det är viktigt att den här nästa fasen med att bygga den här provisoriska bron kunde starta nu i årsskiftet. Så att vi var lite tidspressade.
Och Slussen är ju en plats i ständig förvandling. I februari 2017 hade Matilda stundtals svårt att orientera sig.
Nu har jag ju varit här vid Slussen ett antal gånger och nu så var det ganska många månader sedan jag var här. Och jag känner att jag känner faktiskt inte igen mig längre. Det är så mycket som förändras. Stora delar av Katarinavägen är ju bortsprängd och borta. Mellan Södermalmstorg och McDonalds så går det en liten bro som de har lämnat kvar så att man kan komma över dit.
Ja, när man gräver upp staden som de gör vid Slussen, ja då är det högsäsong för arkeologerna. Så här lät det i juli 2018 när jag träffade chefsarkeologen Kenneth Svensson som berättar om det hittills mest spektakulära fyndet.
Då skulle jag faktiskt söka mig tillbaka till just till 2013 och Södermalmstorg. Då gjorde vi en undersökning i samband med som sagt förberedande arbete när man skulle ha en ledningscentral. För i det ögonblicket när vi började gräva där, då visste vi inte alls vad vi skulle kunna hitta i området. Men det visade sig att här fanns vi alltså lämningar, ja, egentligen tillbaka till vikingatid. Men stadsbebyggelse, regelrätt stadsbebyggelse, hade vi tillbaka till tidigt 1300-tal. Kring 1300 faktiskt. Och då kunde vi se att här fanns det gator, gränder, tomter, ja, och en ganska välmående, välbärgad bebyggelse.
Var det Sveriges första förort?
Ja, det kan man säga. Eller förstad kanske är ett bättre begrepp egentligen. Men det är så här att i dagens Sverige då, så finns det 71 städer som har medeltida ursprung. Och i inte någon av dem så har man hittat en förstad så som vi har gjort här. Så att, ja, det är absolut den första.
Och det var inte känt förut då alltså?
Nej, det är helt, helt nytt för oss. Så att det är, ja, definitivt sensationellt. Och skriver om egentligen Stockholms historia. Hur staden har utvecklats och förändrats över tid då.
Men är det så då att när historiker och arkeologer får sån här information, vad gör ni då? Går ni och skriver om historieböckerna eller hur funkar det?
I princip så gör vi det i det här fallet. Ibland säger man att ja, ett arkeologiskt fynd får skriva om historien, men här kan vi faktiskt tala om det. För i allt vi kommer att publicera kring Slussen här sen så kommer det att vara en oerhört viktig del i de nytolkningar vi kan göra om Stockholm.
2019 påbörjades sprängningar in i Katarinaberget för den nya bussterminalen. Sprängningar som skulle störa en hel del. Men i nästa klipp så var jag mer oroad över den klassiska strömmingvagnen. Jag står på Kornhamns torg. Jag har gått av tunnelbanan vid Gamla stan och promenerat hit. Och ett känt landmärke på Slussen, det var ju nystekt strömmingvagnen, om ni minns den. En liten food truck kan man säga. En vagn där man tillverkade mat i. Den har nu flyttat hit till Kornhamns torg och står här. Och det luktar nylagad mat. Inte så mycket strömming faktiskt. Utan jag tycker det mer luktar mammaskans köttbullar om jag ska vara ärlig. Och så hör ni i bakgrunden hur de bankar och arbetar. Och det är ju självklart ljudet från Slussenbygget som vi hör. Och en vanlig syn vid Slussenbygget, ja, det är alla gula byggkranar. Och eftersom jag inte är så jätterädd för höga höjder, i alla fall inte när jag står på marken, så fick jag i april 2019 följa med upp i en av Slussens gula kranar. Var bor du i Stockholm?
Sätra.
Kan du se hem?
Vi ser vattentornet härifrån som är nära hemmet.
Ja. Vi vänder på oss här och ser.
Där borta.
Där bor du.
Ja.
Kan du vinka hem? Oj, ja. Slog jag i huvudet här. Det är en ganska lugn fredag på Slussenbygget i Stockholm. Det är lunchtid och de fem gula tornkranarna väntar på nästa lyftuppdrag. Att arbeta på en sån här höjd, det är en baggis för kranföraren Danny. som har kort snaggat svart hår med lite skägg. Men för mig som besökare är det mycket att tänka på när jag ska ta mig upp till Dannys förarhytt. Så vi tar det från början.
Vi ser då.
De var rymliga.
Jag hade förstått den för lite.
Ja, precis. Och här är det riktigt stålhätta. Yes, och så jacka va?
Mm, ta din jacka för det lär väl blåsa lite där uppe, tänker jag.
Innan man får gå in på arbetsplatsområdet så måste man genomgå en säkerhetsutbildning hos företaget Skanska. Där får jag låna skyddskläder. Stålhättestövlar, handskar, skyddsglasögon, röd varselväst och...
Hjälm också?
Hjälm.
Röd,
Skanska. Röd hjälm. Ja. Också, vi har olika färger på våra hjälmar på arbetsplatsen. Också för att tala om vad man har för roll och funktion på arbetsplatsen.
Ja, okay.
Grön hjälm för skyddsombud. Vit hjälm med blått på för tjänstemän.
Det är kommunikationsansvarig Maria Lindström på Skanska som hjälper mig att få rätt utrustning.
Ska vi knäppa den här också? Mm.
Går nog så. Större om det skulle behövas.
Och då går vi in genom en sån här snurrdörr. Tackar. Med mig på uppfärden har jag kransamordnare Frank Havik. Klädd i orange hjälm, svarta glasögon och mörkt skägg. Nu är jag inne på själva byggarbetsplatsområdet här. Och det är en sån här magisk strålande soldag. Det känns som den första vårdagen i Stockholm. Och man ser massa stockholmare som har kommit ut och står och solar sig i vårsolen här. Helt underbart väder.
Nej.
Och nu står vi alltså framför den kranen vi ska åka in i. Och, eller åka i. Den är gul till utseendet. Hur högt upp är det dit?
Till hytten är det väl nästan 60 meter. Från land här där vi står nu.
Det är ju inte så långt kan man ju tycka, men det är liksom inte så mycket som, vad ska man säga, tar emot. Nej. Om man skulle.
Nej, den är ju ganska smal så att, det står inte någonting riktigt runt omkring som liksom får den att kännas mindre, så det är ja. En 60 meter hög stolpe känns nog högre än 60 meters högt hus liksom.
Och själva kranen är fastsvetsad på en ram som vilar på pålfundament som är fastlagna ända ner i berget. Och det finns också betongblock som tynger ner hela kranen.
Så du kan alltså intyga dig att vi kommer inte ramla ner här?
Jag kan garantera att kranen inte kommer ramla ner. Vad du gör kan jag inte garantera.
Okay. Jag har ju fått säkerhetsgenomgång nu så jag ska hålla mig i skinnet.
Vad är den? 2 meter bred och 1 meter bred och 2 meter lång eller?
Jag och Frank krånglar in oss i en liten blå stålbur som är en hiss som går utanför själva kranramen. Det är trångt och en trång tunnelbanevagn i morgonrusningen känns som en blek jämförelse.
Nu ska jag trycka på en liten knapp.
Hissen liksom tragglar sig uppåt. Och ni vet den där känslan som man kan ha. Skräckblandad förtjusning. Ja, den känslan har jag i hissen. Och på säkerhetskursen har jag lärt mig att inte titta neråt. Bara rakt fram.
Oh, nu.
Så.
Nu var det stopp.
Ja.
Mm, så där lät det när jag fick åka med och spana ut på utsikten över Stockholm från en av Slussens kranar. Och i nästa del av den här serien om Slussen så ska vi fortsätta att segla omkring, eller slussa, i minnena av detta gigantiska bygge. Då ska vi återigen välkomna Guldbron och kronprinsessan Victoria.